Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Spin your passion into a business with Shopify and break sales records with the world's best converting checkout. Let's hear that one more time.
The world's best converting checkout.
Shopify's legendary checkout makes it easier for customers to shop on your website, across social media, and everywhere in between. Now that's music to your ears. Any way you spin it, you can be a smash hit with Shopify. Start your dollar a month trial today at shopify.com/records.
Vi river av plasteret med en gang, Petter. Vi tar tak I elefanten I rommet og alt det der. For akkurat nå så tygger et av svensk fotbolls største spistalanger, Tim Pritsa, på et kontraktsforslag fra Malmö. Men Rosenborg interessert. Altså, pappa, agent, tidligere Rosenborger, han en Nardo-sønnen din, Tim Pritsa. Hva det som hender?
Ja, vad hände? Men Tim är en duktig fotbollsspelare såklart. Och gjort bra ifrån sig ett tag nu. Framförallt I landslaget. Han har inte spelat så mycket A-lagsfotboll I Malmö. Men han har ju varit med där uppe och tränat I 2 år nu. Och fortsatt göra mål I både U21-matcher och U19-matcher. Han hoppade väl egentligen över U16. Eller U17 hoppade han över och direkt upp I U19 nästan. När han var yngre då. Ja, men vad ska man säga? Det finns intresse för honom. Han har ett halvår kvar på sitt kontrakt. Sen I slutändan så är det han själv som får bestämma vad han ska göra. Men han sitter på ett kontraktsförslag från Malmö. Och intresse finns där.
Petter, du vill ha Lichpritsa till Trondheim.
Jeg vil ha alt som kan dra publikum på tribunen til Lerkendal, og det helt klart om det hadde kommet en ny Pritsa på Lerkendal, så hadde jo det hjulpet på godt. Og hvis han I tillegg en god fotballspiller, så det bare et pluss. Så få det på.
Nei, men altså han ble 18 år I forrige uke, og I Norge så det jo slik at det noe sånn proffskontraktregler på fylte 18 år. Det som I Malmö nå, eller at han sitter og tygger på sitt første proffkontrakt?
Ja, han har ju haft ett lärlingskontrakt, hette det då I Malmö. Nu har de ändrat det. Nu är det väl A-kontrakt. Men det är ju ett mycket bättre kontrakt än vad han har nu. Liksom. Så ja. Man kan väl säga att det är ett proffskontrakt. Ja, det kan man.
Men hur mycket Trondheim är det igen I din då? Hur mycket känner han? Hur mycket husker han? Alltså, han var ju förhållsvis inte vuxen. Han var ju en ganska stor gutt andra år.
Ja, men han bodde I Trondheim 4,5 år. Så han har ju kvar massa vänner där uppe och han har ju kontakter där uppe. Så alltså han känner folk där uppe så skulle det alltså han hade trivts om han hade spelat I Rosenborg så hade han trivts I Trondheim. Det är jag 100 på.
Fint.
Hör du att agentpappan är lite sån försiktig då och det måste du gå där men alltså det som kom fram igår var att han tygger på ett kontraktsförslag. Hur länge kan han när man bestämmer sig? Kan du säga om det?
Nej, han har väl ingen tidsfrist. Nu vet vi hur läget är med vad som händer I världen med corona och allt det så det är bara att ta det lugnt och inte stressa fram någonting utan jag säger man ska alltid lita på sin egen magkänsla. Vad magkänslan säger, det brukar ofta vara rätt. Sen har han nog ingen tidspress på sig så. Så man får ta det som det kommer, helt enkelt.
Dorsin ringer deg annen dag nå? Nei, kom igjen, jeg sender
nei, din absolutt. Til to. absolutt.
Til slutt, før vi, for at du har jo svart litt på det, men vi har da jeg meldte til verden at vi skulle få med Rade på podcast, så fikk vi en høy med spørsmål, selvfølgelig. Mm. Og det ene spørsmålet tar vi med gang for det, det var jo fra Klas Bergen, lurer på hvor god kan Tim bli? Det kan du kanskje si noe om.
Absolut. Nej, Tim har alla möjligheter att bli en riktigt bra fotbollsspelare. Han kommer, jag kan nästan redan nu lova att han kommer bli bättre än vad jag var.
Ja.
Sen jag har aldrig gillat att snacka om mig själv, men lite fick man väl uträttat i alla fall i sin karriär. Och han kommer definitivt att bli bättre än vad jag någonsin var.
Men är det en typisk mittspiss? För du var ju en sån svär, stark ekkel spiss å møte. Er den litt samme type, eller er den litt mer en lettbeint kantspiller?
Ja, men kanskje ikke nå. Altså, nå har jeg fortfarande mye muskler og sånt som, man, som skal komme og som man måste bygge på seg. Så, men det kommer jo komme. Jeg var jo likadan i hans ålder. Da var jeg jo med en kant i 4-3-3. Utan det, når jeg gikk inn i midten, det kom successivt. Og det kommer det antagelig gjøre med honom også. Men han han kan definitivt klä alla rollerna där uppe. Både kant och mitt. Och kant i 4-4-2 hade han klarat. Så offensivt lagd där han och han klarar de flesta positionerna där uppe.
Och då sa Rade Petter att Tim ville trivdes väldigt gott i Trondheim hvis han havnade i Rosenborg. Så då vet
ja,
du det.
Ja, fint det. Det är fint och vitt.
Okej, den första har vunnet ligan i 4 land, har vært toppskårer i ligan i 2 land, har spilt i 6 land, 14 landskaper for Sverige, så det du sa om at du har fått i lite grann rade, det vel dekningen for det. Bodd på rom med Zlatan, kom aldri, ble aldri kompis med Roy Keane, pådret seg når du kort på veien, og måtte blant annet si unnskyld til Henke Larsson, du har da opplevd lite grann.
Ja, det har man jo. Nå når du snakker om det, så har man fått på med om en hel del.
Roy Keane kom vi tilbake til, men rom med Zlatan, hva var det for noe?
Vi delade rum i U21-landslaget när vi spelade ja, vi spelade något EM-kval jag vet inte när det kan vara 99-2000 2001 där någon gång så då var jag han rumskompisar.
Har du mer att spela om det, Peter, eller ska bara gå vidare?
Det är nästan lite skummelt att snacka om Zlatan nu. Det är ont blod för så vi mellan Zlatan och Malmö. Du vill inte vara uvän med Zlatan i Brøyvåg. Det är skummelt tydligvis.
Nej, men det är alltså nej, vi kommer inte bli ovän.
Smart, smart.
Och så Roy Keane, ja, det ska vi snacka mer om. Men den andra, det är då mig själv idag. Jag var ju den som röpa nyheten om att Rade skulle till Rosenborg i 2009, men jag gjorde ju kardinaltabba för jag ringte ju Sunderland Echo. Det var naivt. Ska inte ta debatten om ryktet till engelska journalister här, Petter. Gider ikke det?
Ja, det kan jo godt høre. I hvert fall, vi kan si så mye at innimellom så ikke vi spesielt stolt av kollegaer med våre venner i England. Da. De har noen andre arbeidsmetoder enn det vi har. Det kan vi ja.
Er du enig, Rad, eller? Det...
Jeg snakker ikke så mye med journalisterne, om jeg skal være helt ærlig. Nå spiller jeg ikke så mye heller. Det var jo 6 matcher der på, 6-7 matcher på våren når jeg kom. Jeg kom jo dit i januari. Och sen blev det inte så mycket mer speltid och jag menar, det fanns inte så mycket att säga, det fanns inte så mycket att prata med dem.
Ja, men poängen är i alla fall att jag hörte ju att Rade och Rosenborg att det var en link där och så ringte jag till en kis i Sunderland Echo för att höra om han kunde spöra managern, det var en som heter Ricky Spragia eller sånt, Spragia
ja, ja.
Han var då tatt över efter Keane ja. För de hade presskonferens dagen efterpå det var Premier League så de var ju en presskonferens i uka. Så spurte jag en journalist med Sunderland Echo alltså det går ett rykte om Rade Prica och Rosenborg. Om vi kan samarbeta om den saken. Snack med Ricky om det på presskonferensen i morgon. Ja ja, noll problem sa han journalistkompisen kollegan i Sunderland Echo så gick det ett kvarter. då dunkade han ut på Sønland Ekko, Pritsa, jaktes av Rosenborg. Han da brukte bare mig som kilde, som kilde. Og helt ukritisk bare dunkade ut, og så tappte jeg nyheten da, fordi at det hamnet på Sønland Ekko først.
Ikke bra.
Det var den.
Dårlig stil.
Ja, det dårlig stil. Den tredje, det Petter. Du kommenterte radio masse for radioadressa i din tid, og må innrømme det at selv om du skal liksom være nøytral, nøktern, seriøs journalistetter, så du fikk jo man-crush på radio etter en scoring mot Start borte i 2010. Har du hørt på det klippet?
Nei.
Husker du det?
Nei.
Det har ingen av dere godt av å høre på nå.
Nei, fint.
Ja, fint, ja. Det var, det har jeg hørt, og det var i hvert fall ikke nøytralt. Det var det ikke.
Vi gjorde jo två mål i den matchen.
Markus Henriksen skårer i hvert fall, og du skårer, og Petter okay. Elsket dere begge.
Men jeg var ikke den eneste som gjorde det, altså Rolle Pritsa har gjort et dypt og solidt inntrykk på alle Rosenborg-fans, og han var jo en mann, det var svært lett å like i enkelte vinninger, så det var jo helt... han var liksom cool, ikke sant? Litt cool og mørk og kom inn og bare gjorde det enkelt, bare puttet ballen i mål. Det er sånn man liker.
Men du har gravd litt i fortiden til radiodag selv, og så bet du deg merke noen greier fra Tel Aviv, noen bomber og granater greier, Petter. Du er jo selv jeger, men du har vært litt nervøs da du så om det der.
Jeg har jo vært i Israel en gang selv med Rosenborg, og det man liksom kjent på når man kom til Israel, det jo et sånt land i en veldig sånn spent situasjon hele tiden, så det konstant spenning. Du var jo med på et BBC-program, Radio ble intervjuet om det var World Football, eller hva det heter på BBC, og da snakket du en god del om at man måtte vende seg til det her sirenene som gikk hele tiden, ikke sant, for bombeangrep, og det var noen ting som kona di for eksempel ikke syntes var spesielt festlig, og det var jo, jeg lurer på om du sa at under en trening en gang, så gikk alarmen tre ganger.
Ja, det var ju en sommar där när det var lite oroligt, men det var väl egentligen det enda. Sen resterade under en månads tid var det så där larmet gick några gånger om dagen. Men resten av tiden så var det inte alls oroligt egentligen. Det är klart det blir lite, jag tror det är säkert lite värre om man bor lite närmare Gazaremsan där, men i Tel Aviv så märkte man egentligen inte av någonting.
Nei, du vet det. Jeg husker jo sikkerhetskontrollen på vei inn til Israel. Det den mest omfattende jeg har vært med på noen gang. Det ikke én sikkerhetskontroll, det tre sikkerhetskontroller etter ja, andre på vei inn i flyplassen. Helt sjukt. Opp med datorene, slå på datamaskinen, hvilken programvare har du, hvor har du kjøpt det, hva skal du bruke det til? Og jeg som kom som radioreporter og hadde med masse utstyr som så skummelt ut. Fy faen, det var jo nummeret før jeg ble kastet på hodet, jeg var rett ut igjen.
Men, da skulle du kommet med meg, for da hadde du fått gå igjennom allting.
Ja, precis.
Men den sommeren, det var spent da, var du nervøs, eller var det, altså når sirene går tre ganger i løpet av en trening, tenker du noe på det da, eller?
Nej, alltså jag var aldrig nervös. Alltså egentligen man går in i skyddsrummet är ju egentligen inte för att själva raketen ska slå ner utan de skjuter ju ner. De har en sån, jag kommer inte ihåg vad det heter, men en raket som skjuter ner själva missilen. Och de sköt ju alltid upp två sådana och en hade 98% eller 99% träffsäkerhet och israeliska armén sköt alltid upp två då. Så det är egentligen för delarna från luften som ska trilla ner. Det är egentligen därför man går in i skyddsrummet och inte för att själva missilen ska slå ner någonstans.
Men det hörs lite rätt speciellt ut oavsett att de skjuter ja. Mot raketter och
ja, så man i början gick man ju sprang man in i skyddsrummet, men när det hände tionde gången, alltså sen som är ute på träningen. Första gången då sprang vi in. Andra gången det hände då sprang alla in och hämtade sina mobiltelefoner och började filma upp i luften.
Ja men så det var ett så Maccabi Tel Aviv hade ett eget bomberom, alltså ett skyddsrum som du kallar det. Det var ett skyddsrum på träningsfältet.
Ja, precis. Sen hade jag det i min lägenhet också där hemma liksom. Vi hade ett sovrum var ett skyddsrum liksom.
Ja, då det säger ju lite om att man bor i ett lite speciellt land då när det är sånt.
Ja, absolut. Det är, alltså, man kan ju skratta åt det liksom, för att vi går in och hämtar mobiler. Liksom. Och det var ju nytt för även för israelerna. De hade aldrig varit med om det heller, de yngre spelarna, eller de jag spelade med. Så för dem var det också nytt.
Ja, vært borte litt av hvert Radio Pritsa. Du har blitt 39, men du har høres ut som har levd lenge. Da vi litt I sånn offisielt I gang her. Starte med, altså vi skal snakke om om det som skjer I Rosenborg I dag ganske kort, fordi at alt på vent fortsatt. Det kommer nye beskjed fra, fra helse med gjennom mellomrom, og akkurat nå det med trener, som nesten som vanlig, altså de trener disse smågruppene sine. Og det det som skjer på Lerkendal nå. Vi skal snakke om Erik Hamrén, som Petter, vi fikk jo litt kritikk etter forrige podcast for ikke å ha gitt han nok redd.
Ja.
Så det blir tema.
Helt fint å snakke om.
Og derfor har vi med oss Rade som spilte under Hamrén både I Aalborg og I Rosenborg. Ja. Selvfølgelig snakker mye om om Rade, men helt først så har jeg fått kritikk for en ting til, Petter. Rade Pritsa 150 kamper for Rosenborg, 68 goller. Jeg kalte han legende på Twitter I går. Det var folk uenige for. Legende, det nesten heldig. Det farlig å kalle folk legende hvis det liksom bare to eller tre I Rosenborg-historien som kan være legender. Du enig, Petter? Tok jeg for hardt I?
Kanskje. Det kanskje godt inflasjon I uttrykket hvis vi skal kalle Rade Pritsa en legende, men at han en stor, at han har en stor plass I Rosenborg, det ingen tvil om, at han har en stor del av de gullene I 9 og 10, det har han absolutt. Så du kunne ha byttet ut RBK-legende med RBK-storhet, det kunne han ha gjort. Kanskje en av de beste målskårene Rosenborg har hatt noensinne, så får jo det, kanskje Rade selv avgjøre om du legende.
Ja, du legende I Rosenborg, Rade?
Nei. Det vill jag inte se mig som om jag ska välja det. Det ska mycket till för att bli en legend. Jag menar Roa Strand är en legend. Och det är svårt att jämföra sig med Roa.
Då får jag då fick du det jag skrev det på Twitter och då kommer Rade säkert till själv inte kalla sig legende så får alla som var kritiska till mig få medhåll där då. Men det är grejt. Fyra säsonger I Rosenborg, två seriegull, toppscorer I serien I 2009. Men frågeställningen här är hur tätt följer Rosenborg nu och så fick du med dig bråk runt Hornland I fjol för exempel?
Alltså jag har följt med så gott jag kunnat. Jag det har jag gjort, men jag har inte jag hängde inte med så mycket I bråket. Jag vet ju lite vad som försiggår, men resultat och sånt det har jag ju alltid följt liksom. De följer hela tiden. Och ibland när jag kunnat se någon match så har jag även sett några matcher. Jag såg ju sista kampen förra året när de kom trea till slut. Det var helt galet. Men ett lag som Rosenborg, de har den turen liksom, som krävs.
Ja. Och akkurat nu när jag drar snackar om bråk I Mordland är för att kontrasten är ju ganska stor nu. Det är Fryde Gammen på brakka I ögonblicket, sån bortsett från coronakoke med permissioner och sånt. De tränar ner på där I grupper på 5 och 5 och så har de ju fått lite formationsträning efterhvert. Alltså de splittar banan I två på langs, hvis folk förstår mig och har 5 och 5 där på sidan och kör lite drill där med sidebäck, inderlöpe, kant, skäring, scoring. Og de har satt sammen grupper slik at det passer, altså la oss si at, nå husker jeg ikke huet, men la oss si at Hedenstad og Zakariasen og Paul for eksempel I samme femmer, Petter, og da får de jo drevet drille litt bekk I løperkant og spiss, får de seg en spiss, og kanskje de stopper, så har de en side der. De har kjørt litt tester, utholdenhet og sprint. Og selv om mange permittert også hos Salmar-gjengen, så har den gjengen også begynt å trene litt. De hadde første økta si I Salmar-akademiet I går med nytrener Bjerkeseth. Men sånn det nå I Norge. Du har jo Tim I Malmö, og så har du Liam. Han 15 og spiller på 16-laget I Malmö. Dem I gang? Trener dem som vanlig? Altså, det var litt snakk om at ungdomsfotballen I Sverige åpen, Rade.
Den I gang. Liam og de har vel egentlig ikke haft noe opphold. De har kjørt på og trenet som vanligt. De har jo gått I skolan også. De har jo 4 fotbollspass I veckan på skoltid og sen 3 pass efter skolan. Så de har kjørt på. Og sen hela den her matchen har vel ikke varit som vanligt. Men de har spelat nu 3 träningsmatcher då sen den här corona-grejen drog igång, men deras serie ska dra igång nu I slutet på maj, I början på juni.
Ja.
Men enda ändringen att de kommer köra en enkel serie.
Ja, men vad tänker du som, för det ju en superdiskussion I Norge runt det här, när ska elitserien starta, när ska ungdomsfotbollen starta? Som jag sa, Rosenborg startade ju igår med att träna igen, alltså då snackar jag om grupper på 5 I Salmar-akademi, alltså junioravdelningen. men i Sverige spelar dem. Är du som far, syns du det är okej, eller är du lite sån coronanervös?
Jag är inte speciellt nervös. Alltså som sagt, jag vet inte vad som är rätt, om Sveriges strategi är rätt eller Norges nu eller Danmarks. Ser man till antal döda i Sverige, Norge och Danmark, ja, då har ju Sverige gjort fel. Samtidigt ska man stänga ner det. Jag vet inte, alltså det är helt omöjligt för mig att svara på. Det är ju rätt så skönt att allt fortfarande är någorlunda normalt, även fast det inte är det här i Sverige.
Tänker du, Peter, är det inte något mer att diskutera? Vi har snackat om det här ganska många podcaster nu.
Ja, nej, det är uppenbart att situationen i Sverige och måten de hanterar det på där är väldigt annorlunda än i Norge. Det blir ju spännande att se fotbollsmässigt här, om det vill ge de svenska lagen en fördel, för exempel i Europa nästa gång, när man har klart att hålla igång fotbollen tillnärmast som normalt i alla fall genom en lång period. Selv har jag ju suttit hemmekontor nu på 7:e uka, snart suttit en hel sommerferie hemma på det här rummet, så jag börjar bli bra klar för att komma ut i världen. Nu har Rosenborg klart att vara lite smart då och fått utveckla det i träningarna så att de tross allt får til å gjøre noen ting relasjonelt i treninga si. Men til synlaten så er det jo en stor fordel for de svenske lagene som har både vel spilt treningskamper og trent omtrent som normalt. Det blir spennende å se når man kommer i gang med Europa-fotball igjen nå. Kanskje blir Sverige dritgod i neste Europa-cup.
Ja, det vet man aldri.
Legg presse på her nå.
Når det gjelder sportslig, så tar vi det og ganske kjapt der, så er det jo et kappløp med tida rundt når serien starter. Men vi skriver litt drypp hele tida, og det er jo litt viktig for dem som følger Rosenborg og følger med. Altså, vi har jo en sak på Birger Meling i dag. Jeg føler meg nesten helt sikker på at han drar i sommer. Det tror jeg det enighet om det på der også. Altså, alle er for likt. Virker som Birger er for likt, og klubben er for likt og sånt. At kommer det et bud i sommer, så drar han. Og da er det snakk om han Adam Andersson i Hekken. Han kommer ikke til å være i Rosenborg så lenge det korona, men kanskje han blir hentet etterpå. Kjenner du til han, du, eller er han god?
En jättebra spelare. Ja. Ytterback. Han har ju dessutom en bror som spelar i Midtjylland som ska man jämföra de två så är de ungefär lika bra liksom.
Och husk på Petter att nu är ju Rade agent i Nordic Sky och där är Adam Andersson spelar då. Så man har ska vi lägga in ett filter här eller ska vi liksom låta det passa i den
Nej, det är ju god inside information det här då. Det passar ju fint och det är en fin tradition för svenska sidebackar i Rosenborg, lystig god og skin, kjempesolid. Fredrik Stor kanskje ikke like solid, men ble jo et veldig hyggelig forretningscase for Rosenborg. De tjente jo veldig mye penger på når de sendte den videre, så la oss gjerne få en svensk ytterback til. Om han er riktig bra, som Rade sier, så er det bare å kjøre på.
Ja, og nå har Rade sagt det, så nå får det stå der. Nå ligger det der på radioen TV-tid at han er riktig så bra.
Riktig bra.
Lundemo drar jo når P kommer inn nå, det er vi nesten 100% sikre på. Så er jo den klare følelsen at de kommer til å beholde en av de to bekkene som er på utgående, Reitan eller Hedenstad. Ikke begge to, det er jo et pengespørsmål, det er liksom de signalene vi snapper opp gjennom å snakke med folk om kontraktsituasjonene. Men det er jo en jobb, Petter, før vi begynner å snakke om Rade her nå, at det er et stort sportsapparat til Rosenborg. Hva har koronakrisen hatt å si for det? Jeg har ikke alle navnene i huet, men det er en god del på utgående kontrakt, også der som vi ikke har nevnt enda. Det blir opp til klubben å se hvor stort det apparatet skal være. Hornland og Embeland har forlenget. Henriks og Jamfall, dem er på fast jobb. Men spørsmålet er jo om de skal fortsette på A-laget, eller om det nå blir så store rokeringer økonomisk at det kan bli endringer der. Jeg tror, jeg ganske sikker på at Hornland og Embeland gjerne vil ha det med i A-lagskvartetten, at det er første ønske, men Kolen kan jo fort dra nå, Petter, som er sjef for akademia. Han kan dra med seg Fermink, som er G16 eller G19-trener, og da det to mann short, har de penger til å hente inn. Vi nødt for å ta tak i det der etter hvert også.
Ja, hvis de ikke har penger til å hente inn, så kan det jo fort være at både Henriksen og Janfall kan få oppgaver inn mot spillerutviklingssiden. Men om ikke jeg har misforstått den avtalen med Salmar helt, så ligger det vel en god del av de pengene knyttet opp til akademiet. Så jeg vil jo tro at man gjennom den ganske store avtalen de har da, med oppdrettsfiguranten, at man har muligheten til å dra på videre i Salmar-akademiet. Men Trond Henriksen i en sånn rolle hadde vært helt strålende. Han har jo bevist mange ganger tidligere at han er kjempegod med, altså sånn, man-to-man-coaching med unge fremadstormende talenter, så det tror jeg hadde vært supert det, om han er motivert for det.
Rade, hvordan merkes den her krisa i Sverige? Vi snakker om at Rosenborg-apparatet kanskje må slankes på grunn av at nå det jo permisjoner, det spillere på lønnskutt. Du følger jo sikkert Malmö tettest. Merkes corona i Sverige på økonomi i klubbene, eller det liksom business as usual?
Nej, men det märks väl. Man följer med lite och ja, nu med spel utan publik och sånt. De har väl gjort någon lista på hur många klubbar som kommer klara att spela och hur många matcher man kommer klara att spela utan publik. Och där ser det väl inte så ljust ut. Så får man hoppas att det kommer lite lösningar. Och hur man kan lösa det, det vet jag inte. Men det är klart, klubbarna sliter ju. Och kommer ju fortsätta att slita efter att det här är över med, om det inte löser sig ganska snabbt.
Och så är det ju agent eller rådgivare eller vad du kallar dig. Vad kallar du dig? Rådgivare, agent?
Nej, men rådgivare. Rådgivare slash scout.
men hur märks det där? Alltså det är ju ett spelmarknad som nästan är stoppat helt upp.
Ja, jag som är van vid att titta på mycket fotboll, det är klart, nu kan jag ju knappt kolla på någonting. Så, nej, det finns inte mycket att göra för mig just nu, utan det är att försöka ta hand om sina spelare på ett bättre sätt och träffa dem lite och göra lite annat som kan göras.
För du var ju tränare för Malmös guttelag, nu är du då rådgivare eller scout. Hur skedde det där?
Hur skedde det? Att jag började jobba för Nordic Sky, men nej, men jag kollade med dem om det fanns en öppning för mig att komma in och hjälpa till här nere i de södra delarna av Sverige. Och det fanns en öppning och sen dess är jag kvar, så jag har jobbat här lite mer än lite drygt 2 år nu.
Så det du säger att du är rådgivare och scout, så du ser väldigt mycket fotbollskamper, är det det som är grejen att du reser runt i Sør-Sverige och ser omtrent allt, sopar upp allt av 12, 13, 14-åringar, eller är det det som är grejen? Vad är du gör?
Nej, alltså ja, jag kollar mycket kamper, mycket kuppor, speciellt ungdomslandslagen. Vi är väl tre femman som åker runt och tittar på ungdomslandskamperna. Jag börjar följa när de är 14 och sen 15. Du får inte lov att skriva några avtal innan de är 15. Så det är väl det som går ut, som mitt jobb går ut på då. Så jag jobbar mycket med de yngre spelarna vi jobbar med då.
Nordic Sky, Petter, har du kontroll på hur många tidigare Rosenborg-spelare som egentligen är i Nordic Sky? Det är ju agentfirma till rad där.
Ja, det är tydligvis nästan ett ansättelseskrav att man har spelat i Rosenborg på ett tidspunkt i karriären, för nu är det jagge många gamla Rosenborgsspelare. Om du är svensk och har spelat på Rosenborg, då jobbar du tydligvis i Nordic Sky efterpå.
Ja, för det är Fredrik, det är en backfyra, Fredrik Stor. Och så är det ju Beto Kvarme, och så har ju Vadim Demidov startat där. Och så har ju Dorsin varit där. Det är ju halva Rosenborg. Trent.
Ja.
Det har Rade spelat.
Ja.
Så har vi jo spurt Mikke om den koblingen, Rade. Det kan være interessant å høre med deg. Og han kommer fra Nordic Sky til Rosenborg som sportsleder og har hentet og har blitt linket til Nordic Sky spillere etterpå. Han forstår at det spørsmålet kommer. Hva tenker du? Altså den koblingen der?
Ja, men det er klart. Det er jo rett normalt at de gjør det. Men jeg mener, en klubb som Rosenborg, de plocker ikke inn en dårlig spillere, utan... Är du en bra spelare, så det spelar ingen roll vilket agent, vilken firma du tillhör, om det är Nordic Sky eller om det är någon annan. Rosenborg plockar in bra spelare. Och vi vill ju gärna tro att vi arbetar med bra spelare också. Det kan man ju se på de som har spelat i Rosenborg med. Det har varit duktiga spelare.
Så det går egentligen på kvalitet, och det är ju kan ha också med tjänar på det Dorsine hämtade in i Nordic Sky spelare, visst när det var eller något, Peter. Jag vet inte.
Nej, det går ut över hans egen jobb i alla fall.
Okej,
men det är klart att de 5 första spelarna Dorsin hämtade alla från Nordic Sky, så vill ju de frågorna bara tillta. Ja, det är kanske inte så rart att Dorsin har bäst översikt över dem som nettopp har varit i det firmaet som han själv nyligen jobbat i då, så det är mycket som är logiskt här på något sätt.
Ja, så får vi nå se om Tim Pritza blir på den lista. Da Ska vi snakke litt om Erik Hamrén? For altså etter podcasten sist så ble vi beskyldt for å være for kritiske til Hamréns tid i Rosenborg. Han kom sommeren 08, da lå Rosenborg nesten på bånd i Eliteserien, tok laget til femteplass, to strake gull i 9 og 10. Jeg tror vi starter med deg, Rade. Erik Hamrén, hva kan du si om han? Og du hadde vel i Aalborg også, så du var jo i Aalborg i 6-7, og det var vel under Hamrén.
Ja, nej, vad kan jag säga? Alltså, jag har mycket att tacka för Erik. Det var väl han som på ett sätt fick fart på min karriär igen. Jag hade varit 4 år i Tyskland och längtade väl egentligen hem, eller i alla fall att flytta hemåt till en mentalitet som var mer lik den svenska. Då, och då hade jag en bra vän som spelade i Aalborg, Mattias Lindström. Och då var ju Erik Hamrén tränare så jag träffade honom och fick ett väldigt bra intryck och ett val som jag inte ångrar. Jag fick fart på det ordentligt i Danmark och Erik hjälpte mig mycket där, speciellt med det mentala, hur man ska tänka och så vidare. Så jag Erik att tacka för mycket.
Ja, og så var det jo en tur i Sønderland, det skal vi snakke om etterpå, men du kom tilbake til Rosenborg under nettopp Hamrén nå, jeg vet ikke om det, hvis det ikke hadde vært Erik Hamrén som hadde stått som trener, hadde vært tøff, vanskeligere for deg å komme tilbake til Skandinavia da, eller?
Återigen, det er takk var Erik som at jeg kom til Rosenborg. Är det något som Erik var väldigt klar över med mig, det var att liksom ska jag ta hit dig här nu till Rosenborg så måste du prestera. Jag har alldeles för mycket att förlora på om du ska komma hit och slappna av efter att ha varit i England då. Och givetvis för mig då, jag vill inte svika Erik, så jag vill ju verkligen göra det så bra som möjligt och leverera mål. Och det funkade bra.
Ett ord som Erik Hamrén brukt väldigt mycket som vi lärt oss kjapt att känna i Trondheim, det var ju attityd. Det var ju på något sätt det var det Erik Hamrén snackade om. Hvordan gjorde han det upp emot docker, alltså den här vinnermentaliteten och det att skapa attityden. Vad slags arbete gjorde Erik Hamrén mot spelargruppen? Med attityd?
Ja, men det var mycket. Vi hade ju många möten och det var mycket shining. Du ska ut med bröstet, visa att det är vi som är bäst. Samtidigt på ett sätt som att du ska ändå vara ödmjuk och stå med bägge fötterna på jorden. Men du måste ändå visa med bröstet ut att fan, här kommer vi. Det är ingen som ska slå oss. Sen får jag inte glömma, Erik var väldigt noga med att alla hade det bra, att alla trivdes, att familjerna runt omkring mådde bra. Det var aldrig något problem om som min fru till exempel, som ibland kunde, kanske om hon skulle till sjukhus eller något sånt, så kunde jag få ledigt. Eller om det var något med barna så fick man ledigt, eller jag var tvungen att åka till Sverige en helg. Det var aldrig några problem med Erik, utan han det var väldigt mycket med att man skulle må bra.
Vi måste ta en fot i backen för att en av de morsomste episoderna med Erik Hamrén som också handlar om Rade Pritsa, det var den sommaren när Rade kom till Rosenborg, då var Rosenborg på spissjakt. Och så skönte vi att det var två spelare han la. Det var Rade Pritsa och det var Dario Saura.
Ja.
Och då vi konfronterade Erik Hamrén med det här så tegnet Erik Hamrén et bilde av at det var som å være forelsket, som å være kjær. Og just nu så var Erik Hamrén kjær i två stykken på samme tid. Og han klarte ikke å velge, derfor måtte han hente begge to. Så han var kjær i Dario Saura, og han var kjær i Rade Pritsa. Nå ble det noe forskjellig karriere i Rosenborg for de to spillerne. Hva tenkte du, Rade, da du møtte Dario Saura på feltet? For det må vi jo kunne si nå. Dario Saura ble en flopp i Rosenborg. Ingenting annet. Det ble ikke du. Deres to karriere gikk totalt motsatt vei fra det øyeblikket Erik Hamrén var forelsket i dere begge. Så gikk det helt i dass med den ene, og så gikk det til topps med deg.
Ja, jag tänkte, alltså jag kom ihåg det. Jag tänkte med mig själv, fan om... För här, jag tror han kom lite före mig också, tror jag. Så jag tänkte, vad fan, det är ju mig de ska hämta nu. Så jag tänkte, nu kommer det inte bli någonting. Lite så när man inte känner någon så, alltså, jag tänkte ju fan det är konkurrens, men konkurrens är alltid bra. Så för mig var det fan nu ska jag visa att jag ska spela. Ja, det gick ju bra.
Men det måste ju ha tagit ganska kort tid för du skönt att okej, okay, han här, han är mycket bättre än.
Ja, men han hade ändå en del kvalitet och alltså en fin avslutare. Sen så fick han väl aldrig riktigt att funka. Vet jag, inte lätt att komma till ett nytt land. Dessutom kallt och jävligt ibland kan det vara. Och du vet, man kan inte språket och så vidare. Det är inte så lätt alltid som man kan tro. Men givetvis så insåg jag att jag var en bättre fotbollsspelare än han var.
Men ja, så ska vi inte ta den historien med Sahura och gatukökken, Petter, för det tar vi senare. Men
den har inte jag hört.
Nej, den tar vi när vi trycker på av record-knappen. Okay, okay. En historia om Sahura och gatukökken och bekymringstelefoner. Men vad slags avtryck syns du han Brent satte efter sig i Rosenborg? Tillbaka till det.
Ja, men alltså, vi vann 2 år då. Vad mer kan han göra egentligen? Innan dess hade väl inte Rosenborg vunnit på 2 säsonger, tror jag. Stämmer det?
Ja.
Jag menar, jag har alltid trivts med Erik. Jag tyckte han gjorde ett fantastiskt jobb. Sen kanske han inte spelar den fotbollen som kanske folket vill se med 4-3-3. Han var ju med 4-4-2, va? Men ja, alltså, det finns ingenting att klaga på enligt mig. Det är en sak, det var väl när vi åkte ut i semifinalen i cupen. Var det med Erik?
Det var med Nils Arne.
Var det med Nils Arne? Ja, okej. Okay.
men det röket i Karabak med Erik. Petter, vad tänker du? Altså, för att kritiken har ju gått lite på mig, men också på dig. För att du menar att du, bland annat med det Rade säger här om lite kedlig fotboll och tingar där. Alltså, har vi överdrivet det i efterkant?
Nej, men alltså, det jag tänker med Erik Hamrén, ingen kan ta fram att han säkert 2 seriegull med Rosenborg och gick igenom 2010-säsongen ubesegrad. Det är helt fantastisk statistik. Men jag drev och kikade lite på det för podden, Olle, du gjorde ett intervju med en sommaren 9, tror jag det måtte ha vært, eller kanske till och med 8, hvor han sier att, alltså hvor du skriver att han har fått ros för den defensiva tryggheten, men att det har blivit efterlyst större igenkännlighet i måten Rosenborg angriper på, ikke sant? Och då ja. Då gick Erik Hamrén.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than 1 billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found. That project manager I could never seem to hire? And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Looks like you need a vacation. Enter the 5-Hour Energy Where Will the Tide Take You sweepstakes. You could win a $10,000 dream beach vacation. Imagine jet setting off to a tropical paradise, having fun in the sun, or diving at a gorgeous reef. It's up to you. No purchase necessary. Go to 5hetide.com for official rules and to enter. That's 5hetide.com. Enter today. Ends June 30th, 2024.
I strupen tar tilbake og sier at han opplevde å få kritikk for spillestilen etter bare 2 uker. Og da lurer han på hva slags kunnskap meningsrytter han sitter med. Vi jobber hver dag med måten vi vil spille på, det føler jeg vises i kampene, sier Hamrén. Men det er på en måte det som er greia. Altså, det er helt umulig å kritisere Erik Hamrén for resultatene han oppnådde i Norge, vel å merke i Norge. Fordi at suksessen i Europa, den kan jo diskuteres lenge. Men til hvilken pris hadde? Altså, Jag menar att Erik Hamrén tog Rosenborg lite ut på inte på jorden men på något sätt lite sån fail way I förhåll till värdian knutet till hur Rosenborg ska spela och så var det en extrem pengebruk alltså de här åren gick det med massa pengar man spilt relativt högt för att klara att komma sig in I Champions League det klart man aldrig och så blev det lite mellanspel med Nils Arne och så Janne Jönsson som upplevde att stallen blev strippad och pengarna var bort och så tog det en stund igen för Rosenborg klart att genresa på nytt så att ja Erik Hamrén gjorde det dritbra som Rosenborg tränare Men han gjorde kanske på lite fel premisser och han brukt väldigt massa pengar på VM.
Jag vet inte om du husker för att jag har ju skrivit min mening om det men då säger du Petter uppsummerar du här alltså det som var lite fascinerande med Erik Hamrén var det kan du säkert se si och rada att han hade sån han är kanske en av de senare Rosenborg-tränare han Kåre hade ju lite samma att när han går in I garderoben eller går in på brakka så var han lite sån aura alltså folk satt sig lite mer upp I stolen. Men Erik Hamrén kom. Han samlade liksom hela klubben. Och det du säger om spelstil stämmer ju Petter. Och jag vill ju igen I en blogg här då när du är du som är lite Petter som är lite kritisk här alltså du hade ju en blogg I 2009 Petter av alla ting.
Av alla ting.
Och då det står att du gläder dig över att Erik Hamrén driller 4-4-2 formation för mötemod på Lerkendal 4-3-3 älskaren Petter Rasmus solklar på att Steffen Iversen och Rade Pritza I tospann på topp är vägen att gå med fyra man I diamant på mitten. Det var du det Petter om Erik Hamrén.
Det är rätt och sett på tid att ta fram öxa och svinga den I riktning av mig själv för att för det första göra här ting jag inte kan. Ja. Och det värsta jag vet är sån kvasi-experter som sitter på sidlinjen och tror de har så jävligt facit på det. Ja. Det här är ett skräckexempel på det. Så här hade jag rätt och slett en dålig dag på jobben. Det där har jag det där har jag ingenting med att melda för jag har ingen bagage som helst att kunna melda någonting sånt där så det där tar avstånd från mig själv. Men samtidigt kanske allikevel Rade det var ju hur skulle man klara att spela med Rade Pritza och Steffen Iversen samtidigt I en elver kanske var det som det bara måste bli jag vet inte.
Alltså jag känner rent personligt kommer jag ihåg när vi spelade vi kändes livsfarliga när jag och Steffen spelade för fick vi en bolla där I boxen så blev det farligt varje gång fick inte Steffen den så fick jag den eller vice versa han kunde ta bort markering jag kunde ta bort markering från honom så vi var livsfarliga när det var inlägg I boxen Så jag tycker du är rätt. Man måste spela med och Steffen samtidigt.
Men vad tänker du om den kritiken som kom då mot spillestil? Alltså, ja, man vann fotbollskamper. Ja, man blev seriemästare, men man gjorde det på fel sätt. Vad ja. Tänker du om det?
Alltså det är ju något man får jobba på liksom. Visst vi kanske kunde spela ett bättre fotboll, men ibland men samtidigt så var vi förlorade en match på två säsonger liksom. Vi gick ett år utan att förlora en enda match. Det är väldigt få lag som kan lyckas med det. Men samtidigt så förstår man att med den historien som Rosenborg har, med den fotbollen som spelades, så någonstans så vill man ju säkert komma tillbaka till den tiden som var när man var I Champions League år efter år efter år. Så lite förståelse har man ju. Men samtidigt så gjorde vi det fantastiskt de två åren.
Apropå den eneste kampen der ikke vant da, på de to årene, og det jo som du sier en fantastisk statistikk. Jeg fikk jo et spørsmål om det, det var et av de første spørsmålene som kom. Det jo, hva tenker Rade Pritza om startkampen I 2009? Altså, hvis du ikke husker det, gå inn på YouTube og se det, for det en situasjon på 2-2.
Ja, jeg kommer ihåg.
Du kommer ihåg, ja. Ja, da kan du ta det for oss da.
Nej, men det var vel, bollen var vel långt, det var en hörna.
2-2 mot start. Ja, och detta är alltså detta är sista serierunden där ni ska fira guld och kosa ja. Er med guld på bracka efterpå, sant? Eller ja. På det stadiet efterpå. Ja. Så är 2-2 mot start.
Nej, men det var ju mycket. Vi hade ju redan vunnit, men vi ville ju gå säsongen utan att förlora en match. Det första året. Men I alla fall start har en corner och vi rensar bollen. Jag får någon han mittbacken, engelske mittbacken, amerikanen.
Gudson.
Ja, precis. Han bara springer, manglar mig ner I backen. Bollen är långt borta. Jag blir förbannad och irriterad. Så jag knuffar ju honom. Alltså det är ingen situation än så domaren blåser straff. Så där fick jag lära mig en ny regel. Jag hade inte en aning om att han kunde blåsa straff för det heller.
Det var så blir det 3-3.
Ja, så blev det, förlorade vi den matchen och ja, så förlorade vi en match den säsongen och det var ju mitt fel.
Och det var så irriterande att Erik Amrén som då hade segerscigaren på innerlomma och skulle på något sätt fira upp den ut på gräset, den blev aldrig tänd.
Det här blev inte det.
Men så blev Radu blev toppscorer i ligan det året, men jag husker efter på i Mixon, för då blev vintern, det ska vi inte bli, men Radu skulle visa mig då hur hårt han dyttade Gudson. Och det var ganska ont alltså, det var ganska hårt.
Det var det.
Och så sommaren så kom ju, så blir ju Hamrén Leverån så gott att han blir svensk förbundskapten. Jag är lite enig med Petter i det pengebruken. Jag har ju skrivit upp lite grann jag, men det är ju intressant att han klarte att behålla Zappara då besiktas Bø 30 mil och att han också prövade att samla styre för att behålla Tetti där en Bø 40 mil. Det vart ju salg beslut, men det betyder si lite om ambitionen till Hamrén och si lite om hvor Rosenborg stod ända och vi ska snacka lite med Rad om detta på för att 2011 blev lite annorlunda med tanke på pengar, men mötet med Nils Arne då. Vad kan du säga si om det? Han kom ju på i maj 2010 där. Hur var det?
Oh, det var hårt. Jag kommer ihåg när vi började första träningarna. Jag trodde jag skulle dö alltså. Han var på genom tempo och löp långa löpningar redan på uppvärmningen. Jag tänkte fan ska jag var helt slut första 10 minuterna. Jag tänkte, fan ska det vara så här att jag kommer att dö efter en halvtimme. Så det var en liten omställning. Men Nils Arne är ju en fantastisk tränare och jättehärlig, kunnig. Kunnig framför allt, han kan fotboll, han vet vad han pratar om. Liksom. Så jag trivdes bra med Nils Arne med.
Det är nu på understreket det vi snackade om tidigare, att Lustig och Dorsin fick lite sån träningsrock med Nils Arne, men där var det en spiss som fick det då, Petter.
Ja.
Så husker jeg jo at pengebyggen begynte å bli tom for Rosenborg ville kjøpe Bolianus fra start den høsten. Nils Arne fikk nei, og så gikk han til FCK rett etterpå, og da kom jo til den der episoden jeg skrev om for en uke siden, Radu, da vi snakket med deg i avisa, og det var jo de FCK-kampene som kanskje ble det som ødela i gåsetegn det som kunne vært en fantastisk Rosenborg-tid for deg da, for du fikk ikke krona den med Champions League.
Ja, den var jobbig alltså. Jag kommer ihåg, vi hade ett fantastiskt lag på alla positioner. Och, vi lekte hem matchen mot AIK där vi vann hemma 3-0 och 1-0 borta tror jag. Sen var det ju stormöte mot FCK. Ja, det jag berättade om min situation när vi ledde med 2-0 och där jag skjut i stolpen och Bakenga kom i för hög fart och missar bollen och de kontrar från hörna 2-1 och sen förlorar vi dessvärre med 1-0 på parken där Roar har en boll i överliggaren i slutet. Den studsar väl nästan ner på mållinjen tror jag. Så det är en av de matcherna som grämer mig mest under hela min karriär alltså.
Ja. Jag vet inte om det är något mer att kommentera på, men det är ganska starka ord då.
Ja, nej men jag skönjer. Alltså man då spelade Rosenborg högt sånt ekonomiskt och på alla måter för att komma sig Champions League och så är man så nära som någonting är möjligt att komma och så blir det inte. Och det är klart det jag skönjer att den svir fortsatt. Det vill inte säkert göra till du omtrent ligger i penalet.
Ja, det gör det.
Vi har snakket litt om det der med Vidar Riseth og Marek og med Staya og garderoben etterpå og sånt, og tømming av bar og sånt, men hvordan ser det ut i en Rosenborg-garderobe etter en sånn forlust mot FCK i en sånn type kamp, for du fikk jo oppleve det da. Er det helt stille, eller?
Ja, så man sitter jo og henger med huvudet, man sitter jo med en handduk over huvudet og deppar og er tyst, liksom. Så försöker ju i det här fallet Erik peppa oss så gott det går. Man måste ändå ta sig igenom det och det är ju en ny match som ska vinnas om några dagar så man måste ju försöka glömma så snabbt som möjligt, men vissa matcher sitter i flera år senare.
Men då var ju 2010 säsongen med Nils Arne, så går ju han ut, så kommer Jan Jönsson in och så drar ju Steffen Iversen till England. Du har Statskår som drog till Spania sommaren för, Demedo drar väl, Annan drar väl. Det är ju ett litet ribba Rosenborg som startade på 2011 Rade, hvordan opplever du de to epokene der, altså 9-10 kontra 11-12?
Ja, men det er klart det er skillnad. Lagmässigt så fick vi ju fram några unga bra spelare i Marre bland annat Henriksen då. Bakenga kom ju fram. Det var några fler. Men det är klart med det laget som vi hade då 9-10 så är det svårt att jämföra de två lagen. Sen fick vi en jättedålig start där 11 va? Eller 10-11 den säsongen. Eller 11-12.
11 ja. Alltså det är ju ja. Våren 11 var ju dålig. Ja. Selv om du skårade 4 mot Lillestrøm i en 4-4 kamp i våren 11 så fick du en dålig start. Stemmer.
Ja, vi fick en jättedålig start och fick kämpa i motvind. Vi lyckades komma trea var till slut. Vilket vi får vara nöjda med tanke på den starten vi fick. Så ja. Vad mer kan man säga om de säsongerna vi kom?
Men du, apropå Steffen Iversen, jeg har snakket litt med Steffen i formiddag for denne podcasten, og lurt på om han hadde, har du noen ting på Rade Pizza, sier på Steffen. Og da sa Steffen med en gang, spør Rade om Clash of Clans.
Ja.
Hvor mye penger brukte du på Clash of Clans, hilsen Steffen?
Nei, det var ikke så mye. Några hundra, jeg har sluttet å spille det nå. Ja.
For greia er altså at Clash of Clans er egentlig et gratis spill, men om du ikke er riktig god nok, men ønsker å vinne, så kan du da bruke penger, og så kan du kjøpe deg god sånt.
Ja, vi satt jo et gjeng spillere der på brakka på morgenen. Vi tog med oss våre iPads, og så spilte vi.
Jeg kan ta med litt drypp om det, ja, med at jeg snakket med Steffen. Vi snakket jo med Sappara sist, ikke sant? Som har en sønn som voldsomt ivrig i fotball, og som Marek sa kommer til å bli god. Rade har to gutter som begge allerede god. Steffen nå hadde jo Joey, eller har jo fortsatt Joey for all del, men jeg spurte, ja, blir det fotballspiller av Joey? Joey 15 år nå, sa han, nei.
Blir det?
Nei. Nej, han hade påstått inte det samma talentet som sin far och inte den inre flammen som sin far och nej, generellt det kunde hända att han blev fotbollsspelare men aldrig någon i närheten av faren menten då. Så det hade varit den ultimata Rosenborg-drömmen. Det skönne du hade sånt och ja. Iversen, Steffen Iversen och visst har blivit en Joey James Iversen i tillägg.
Ja, det hade varit grymt alltså.
Det hade varit grymt ja. Inte vidare I alla fall så kan vi lägga den drömmen lite ses.
Så håper jeg, ja, for min og din del, Petter, at ikke vi skal følge Tim og Liam og Bittlekivers I Rosenborg-drakt om 10 år, for da bør vi finne på noe annet, for da har vi vært lenge nok på, jobbet med lenge nok på Rosenborg, Petter. Seriøst. Tredje generasjon vi skal begynne å følge, det går ikke, ass.
Først om jeg blir scoutet av, ja.
Da legger bort tullpraten, og så går vi over til Rade sin karriere selv, fordi vi har vært inne litt I Rosenborg-tida di, men det første, altså vi skal ikke ta Vidar Riseth-varianten I dag, Petter, for da ble jeg forpengt I detaljer den gangen vi snakket med Vidar for noen uker siden. Men Rade altså født og oppvokst I Ljungby. Da var han 14 år, så debuterte han på A-laget I andre divisjon, så et visst talent var det jo. Og 17-åring Helsingborg under Åga Hareide. Husker du, Petter, du husker jo du da han Rosenborg 6-1 over Helsingborg I Champions League, og Ulf Lundels øppna landskap gikk over Lerkendal, eller?
Ja, det et godt og kjært Rosenborg mine. Det kalles lekestue, rett og slett.
Det var Pritsa med, vet du.
Ja, det var jeg som gjorde målet også.
Ja, nei, det var vel det, nå skal jeg være stygg med deg, men det var vel det du fikk oppleve I Champions League, var det ikke det?
Ja, vi hadde jo det gruppspillet, så det det enda gruppspillet jeg har spillet, stemmer.
Så til tyske Hansa Rostock, 4 sesonger fast på laget, men da, som vi snakket om I sted, tilbake til Aalborg, du vant vel ligaen sammen med Fredrik Vinsnes vel, og Hamren, toppskårer I Superligaen, det innenfor. Men så kommer vi til det som jeg synes litt artig å snakke om, fordi etter 1,5 år I Aalborg, så ble det jo solgt videre til Sunderland I Premier League, 2 millioner pund. Det jo en dokumentarserie som helt fantastisk nå på Netflix, jeg vet ikke om du følger og har fått sett det.
Jo, jeg har sett begge sesongene.
Ja, kjenner du deg igjen, eller?
Ja, det gjør jeg. Det jo en stor klubb, altså. mycket större än vad folk förstår. Nu de som har sett serien inser att det är en stor klubb.
Men sålt för 2 miljoner pund, ja. Roy Keane som manager, så skårade mot Birmingham i debuten, allt så bra ut.
Ja, jag gjorde faktiskt 3 mål i den matchen. 2 blev bortdömda.
Men jag gör lite research, jag grader, och du har ju faktiskt gjort det förtjänt till nästan en hel sida i Roy Keane sin egen bok. Nu är det inte väldigt positivt det som står där då.
Ja, det Roy Keane. Ja, faktiskt inte
ja visst. Men det står egentligen kort och drack att här kommer in en spelare som spelarapparatet har gitt sina allra varmaste anbefalingar som han själv inte har sett i hela tatt. Ja, så skårade det ett mål och det var det. Punktum, finale. Ikke noe mer, men förhållandet ditt till Roy Keane en av fotbollens mest fargerika personligheter. Hur var det?
Alltså han är ju speciell såklart. Alltså satt du med han och snackade så var det som att sitta med vem som helst, jättesympatisk, trevlig. Men var satt vi med hela laget så kunde det brinna till. Och sen hade jag ju, jag vet inte om det jag kommer ihåg den grejen som gjorde att jag inte var önskad mer i Sandland liksom. Vi hade spelat en reservlagsmatch där vi var 6 A-lagsspelare med och där vi förlorade mot ett jag kommer inte ens ihåg vad de hette, Gateshead från Newcastle. Vi förlorade med 2-0. Vi hade precis kommit hem från ett träningsläge och vi 6 spelare då blev kallade till att spela den matchen och vi förlorade. Roy då kallade in alla och vi får sätta oss i en hela laget, reservlagsspelarna plus oss, och han pekar ut oss 6 spelare. Ni har gjort det sista match i den här klubben. Det spelar ingen roll vad ni gör, så kommer ni inte spela så länge jag är tränare liksom.
Det är tufft tillbakamelding.
Ja, det är tufft. En efter en försvann ju ut på lån liksom. Det var jag och en spelare kvar. Jag ville inte gå på lån. Jag hade precis fått ner familjen. Jag sa, ska jag flytta så ska det vara någonstans permanent. Och det blev ingenting. Så jag kämpade på där ett halvår. Och jag försökte bara hålla igång så gott det gick. Och var i form till nästa klubb, så att säga.
Men efter den dagen med de 6 spelarna i det samma rummet, snackade du aldrig mer med Roy Keane då? Det var punktum liksom, det var ingen mer snack?
Jo, jag snackade med honom, men det var ju mycket. Jag fick inte träna med laget. Jag fick ju komma in och träna extra pass. Så det var tufft. Det var tufft mentalt.
Så du fick inte träna med laget?
Nej, jag tränade med reservlaget då.
Ja, men så får ju där Keane sparken då. Så kommer han Ricky in. Men det ändrar ju inte tydligtvis så mycket för din situation det där, eller?
Nej, men jag fick ju börja träna igen i alla fall. Jag satt på bänken någon match. Och sen rätt så kort efter så kom det här med Rosenborg då. Det var skönt.
Men jag checkade ju lite på sociala medier idag och för många Sunderland-fans så är de två orden Radepriza efter varandra omtrent som en lite sån stående vits, för att inte lägga någonting emellan. Du anses ju som en sån gigaflopp i Sunderlands historia. Känner du att det går lite på ära dig löst? Blir du lite förbannad eller blir du lite ledad för att det blir...
Alltså det är inget jag lägger större vikt vid. Jag spelade, gjorde 6 matcher den våren och då hade jag lite småbekymmer dessutom. Jag vet att hade jag fått chansen så hade jag kunnat klara av att spela det utan problem. Det kände jag. Visst, jag kom in mot Liverpool borta tidigt i matchen och blev utbytt tidigt i andra halvlek. Det var väl inte min bästa match, men jag kände i vissa matcher när jag kom in att det här skulle jag klarat av.
Så hade det inte varit för Roy Keane så hade du varit Premier League-spelare. Då vill jag tro att Roy Keane inte får julekort för att ha Radepriza.
Det är svårt att säga. Det är bara min känsla. Liksom. Jag tycker att jag fick en riktig chans. Hade jag fått 10 matcher i sträck så hade jag garanterat gjort något mål.
Mm. Då svarade ju du på spörsmålet till Tyrim Risar om Tia var i England. Varför du inte klart att etablera i Sunderland. Men så har vi snakket lite om det som sker med Erik Hamrén og Rosenborg, men Det er jo litt, jeg husker det var spesielt at det kommer en spiller fra Premier League til Norge. Følte du det som en slags, noen slags nederlag eller å dra tilbake til Skandinavia etter å ha vært i Premier League, eller var det veldig lett for deg å takke ja til Rosenborg? Var det flere på deg? Du snakket om at MLS ville ha deg da du gikk til Tel Aviv. Var det drift og, eller rift om deg da? Du var jo ikke noen billigspiller for Rosenborg, eller det var en stor investering for dem. Og du leverte jo også, men altså, hvordan var det der?
Nei, men jeg kjente at jeg måtte få i gang min karriere igjen. Og da Rosenborg vet det er en stor klubb, en bra klubb som er vana til å vinne. Det var en perfekt mulighet for meg. Og jeg visste, jeg kjente Micke da som Dorsin da som spelade der. Og jeg kjente til Erik Hamrén og jeg pratade med han et antal gånger i telefon med. Og jeg visste jo hva Rosenborg var for klubb.
Men du sa om møtet med Nils Arne at du trodde du skulle dø, ikke sant?
Ja.
Kan du allikevel bare, altså, den forskjellen mellom å ha Erik Hamrén som trener og det å ha Nils Arne som trener, kan ikke du fortelle litt mer om det, for det lures, det er litt sexy materiale, rett og slett. Hva på en måte var forskjellene?
Ja, hva var skillnaden? Nils Arne, han sier jo hva han tycker og tenker, liksom. också väldigt rak, alltså han vet ju exakt vad det är han vill. Han vill ju ha löpningar, höga hastigheter, alltså tempo. Erik var väl kanske lite mer taktisk drilla liksom. Allt skulle inte gå lika fort som det skulle göra med Nils Arne.
Ja, för det var en mer possessionorienterad fotboll med Hamrén kan bygga upp spel lite grann, men Nils Arne var väldigt gärna tidig i det vi kallar längdrättning i Norge då.
Ja, mer direkt.
Mm. Men där Erik Hamrén är en höflig man, välartikulerad man, upptatt av attityd och sånt, så kommer Nils Arne in och är mer sån, alltså Nils Arne kan ju vara hur fräck som helst, han kan ju rätt och slett alltså äreskälla spelare. Upplevde du någon gång att få en skicklig skyllebötta av Nils Arne?
Ja, inte som jag kan komma ihåg. Men samtidigt, alltså, på ett sätt tyckte Erik och Nils Arne ändå lika på ett sätt, fast ändå inte, om du kan förstå vad jag menar. Erik var också väldigt direkt, men måttet att få ut det på var väl kanske annorlunda. Men annars tyckte de rätt så lika som tränare ändå. För de är väldigt upptagna, alltså gruppen ska må bra liksom, alltså det ska vara kul, man ska skratta, om ni förstår vad jag menar.
Ja, bara så det är sagt, han menar inte att Nils Arne Eggen är en bulle, men han kan ju vara svärt direkt i sina tillbakemeldingar.
Ja, men sen efteråt så var det glömt liksom, så är det inga hard feelings.
Så må jo folk huske på da, det tror jeg også er greit å bare få dratt inn her, at du slet jo med en ankelskade i tid, og Pritza som kanskje hemma litt det der. Jeg husker du og Steffen spilte en del andre kamp der.
Ja, men det gjorde det definitivt. Jeg hadde problem. Jeg opererade min ankel der efter första säsongen. Og jeg kunne ikke skjuta på hele året, så jeg elsket å skjuta med vristen liksom, og jeg kunne ikke anvende högerfoten, jeg kunne ikke skjuta med vristen, utan det var insideskott. Så det var en tuff säsong, for jeg hadde jævlig ont. Vissa matcher så sprang jeg rundt og haltade når jeg spelade. Og även sista säsongen, da opererade jeg andra anklen med samma skada, fast andra foten då. Men det var lättare när det var vänstran som inte fungerade riktigt än när det var höger.
Jag har fått några frågor här till Jostein, lurer på varför du bytte till nummer 30. Du var väl inte 30 när du kom?
Jag bytte till nummer 9. Jag fick 30 och bytte till 9. Och det var inget jag själv ville, utan det var Rosenborg som ville att jag skulle byta till 9.
Riktigt. Och så har vi det spørsmålet som jag vet inte Petter, men det är ju en scoring som går igen med Radio Prisa i Rosenborg. Det är ett frispark mot Ålesund. Stockdal lurer. Alltså för den går på alla såna kavalkader och sånt, så går den golden fortsatt i Norge. kan bara beskriva alltså ta oss igenom den golden lure stockar på det syns att vi ska ta oss dit till här då när vi först har Pritza på besök.
Ska jag ta det?
Ja, klar.
Ja, ja nej.
Är det 70 meter?
Ja, nej jag fick på en jäkla träff där. Jag har ju alltid försökt. Alltså jag har gjort några fina frisparksmål både när jag spelade i Ålborg och några långskott i Tyskland också. Så jag vet att jag kan skjuta när jag får en bra träff. Och jag har försökt det många gånger också. Så egentligen för mig var det bara att skjuta hårt, träffa mål och hoppas att den går in. Jag siktade inte så mycket.
Och bara så för att understreka för vi går lite vidare är ju att du har ju fortsatt alltså du bodde på Nardo på Nisse i Blomsterbyn där köpte huset i Tørum väl stämmer inte det?
Ja det stämmer.
Ja och så där är ju Tim och Liam du har ju två döttrar som är hon ena är så liten att hon så vitt blev född i rakt och blev född i Norge men Tim och Liam fick ju ett förhållande till Nardo har du fortsatt vi snackade om Marek han har ju fortsatt vänner i Trondheim som man har kontakt med hur är det där till dig?
Jo, men det har jag också. Jag har några vänner som jag pratar med och som vi träffas ibland. De är här nere ibland och de har en stuga i Åre där vi har varit och hälsat på med. Så jag har lite kontakt med Trondheim fortfarande, det har jag.
Och så skrev Petter då den saken i 2012 om att nu är Rosenborg i förhandling med Pritza om ny kontrakt. Istället så hamnar du i Tel Aviv i konkurrensen med USA och MLS. Ja. Vad skedde då?
Nej, men jag kände väl att jag ville testa något nytt. Jag hade varit i Rosenborg 4 år. Och någonstans hade jag alltid haft en dröm om att få bo i ett varmt land. sen kanske inte det var Israel, det första landet man tänker på. Men jag fick ett väldigt gott intryck av Jordi Cruyff var sportchef i Tel Aviv och han var ju sportchef i Larnaca före Tel Aviv och vi mötte ju Larnaca i Europa League-kvalet där. Och då hade han fått upp ögonen för mig och gillade mig och ville ha mig till Tel Aviv.
Men du kunde hamna i USA, stämmer inte det?
Ja, Kanada var det. Vancouver.
Ja. Temperaturen i Kanada, Petter, på...
Vancouver kontra Israel, det tror jag är en liten fördel i Israel, gett, hvis vi ska ha varme och sol.
Nej, men min första tanke också Israel, jag bara tänkte shit, vad fan ska jag göra där? Och det var ju första tanken till min fru när jag berättade för henne med, men det är ett val som jag inte ångrar. Jag trivdes jättefantastiskt i Israel.
Och där har du tydligen gjort ett gott intryck för att jag ser många av många israeliska fotbollsfans som menar att du rätt och slett är en av de bästa utländska spelarna som har varit i Israel ever. Så du gjorde väl rätt så bra.
Ja, det är bättre där i Södland.
Ja, precis. Nej, men jag kom dit, jag kom ju i ett tacksamt läge. Jag kom ju mitt i säsongen och man ledde ligan. Klubben hade inte vunnit på 10 år. Och vi lyckas vinna 3 år i rada. Och sista året så vann vi ju triplen, kuppen, ligan och en kupp där. Jag kommer inte ihåg vad den hette. Så det var en bra tid.
Och så klarte du akkurat inte att komma till Champions League med Tel Aviv eller för den sommaren du drog. Då gick det med gruppspel.
Ja, precis. Man ska inte ha med i laget om man ska ta sig till Champions League.
Nej.
Vi närmar oss här runt, men jag nämnde ju inledningsvis att för en ting är nog att du har spilt i de klubbarna du har spilt med och de med och motspelarna du hade i den karriären, men du hade ju Keane som manager i Sunderland, du har bott på Rom med Zlatan och du har blivit måste sagt unnskyld till en legend till Henke Larsson efter ett rödkort i Helsingborg.
Ja.
Du kommer tillbaka dit efter Tel Aviv, sant?
Ja, precis. Ska jag ta den situationen, vad som hände då?
Nej, jag vet inte. Nej. Jag bara så att du måste säga unnskyld.
Ja, men det är klart. Man känner att man fick ju rött kort. Jag har fått en del röda kort i karriären. Men det var väl ett av de dummare egentligen. Så det var bara att be om ursäkt till laget.
Sällsagt ska du ta historien. Kom igen, du har sagt A här, nu måste du säga B.
Ja, nej, vi mötte Norrköping borta. Det var en riktigt irriterande mittback där som sprang in i mig hela tiden fast inte bollen var i närheten, och till slut så brann det till för mig och jag tar en nacksving på honom och slänger ner honom i marken. Och det ser ut som att jag boxar honom, men det är ingen box utan det är en nacksving och jag drar ner honom.
Ett brytetricks, bryteknäpp.
Ja, han visste vilka knappar han skulle trycka på när det gällde mig.
Men det förstärker ju bara intrycket av Rade Pizza som en sån kall fisk, rolig, lugn, helt när det blir svart. Då blir det riktigt svart, då går rullgardinen ner som det heter på trundersk. Då blir det...
Ja, då blir det svart.
Jag
har lugnat ner mig under åren och jag är lite lugnare. Det var väl också en anledning till varför jag slutade spela. Jag kände inte det. Du måste ha den glöden. Du måste hata och förlora. Och det kände inte jag på slutet av karriären då.
Men har det svartsinne gått i arv eller? Kände en ny pizza som har även att göra det samma?
Ja, det har det. Och så bägge två.
Bägge två. Okej, okay, då är vi strax runt, men det var det poängen mitt var att Vidar Iseth sa väl att i det han var här för 3 veckor sedan att Henke Larsson var den bästa spelaren han någon gång har spilt med, så när Henke Larsson brysker sig upp efter ett rödkort rader så har vi ingen val, du måste bara ursäkta.
Ja, absolut. Sen
han är väl en legend.
Ja, han är en legend. Sen ska man inte glömma Henke var en spelare som eller en tränare som alltid ställde upp för laget liksom. Han gick inte ut i någon media och beskyllde mig för någonting, utan han tog alltid på sig allting. Sen givetvis när jag och han satt i rum så är det en annan femma, men han försvarade ändå alltid sina spelare.
Och så har vi då ett litet halvår i Petak Tikva som då är vänskapshuset Trondheim, Petter, jag tror det.
Jo, det
var det. Så var du langs krona ett kvarter och så var det slut. La du på grund av skador eller vad var det som grund till att du mistet svartsinnet därför la du upp, var det?
Ja, nej, jag åkte hem till, jag spelade i Landskrona Boys då ett halvår då, efter Petak Tikva i division 1 i Sverige. Och det var väl egentligen mer för att jag skulle ha lite tid på mig att fundera på vad det är jag ska göra efter fotbollskarriären.
Och det betyder att då blev det nu Erna rådgiver och scout i Nordic Sky.
Men du måste ha som, med den karriären du har haft trots allt, alltså det kunde inte vara något stort problem om du skulle rätta karriären. Du kunde ju sitta och tälla pengarna dina för exempel.
Ja, jag önskar jag hade kunnat göra det. Nej, men givetvis har man haft det bra liksom, men samtidigt har man levt också. Man har ju levt gott och man har inte bara sparat liksom, man har ju spenderat en del också.
Ja.
Okej, okay. Det betyder det, Petter Theobald Rasmussen, att vi ikke rakk å spørre Rade om det Dimitri lurte på. Hvem er den sämsta spelaren du har spilt med?
Sämsta? Nej, det vet jag inte. Det finns många dåliga. Ja, det är många.
Bästa då?
Den bästa? Jag har spelat med många bra. Alltså, lätt, jag har spelat med Zlatan i landslaget. Såklart, då får jag nog säga Zlatan. Men i klubblag, Jari Littmanen kanske.
Ja, han var också värst.
Han var helt okej, okay, ja.
Så han var i slutet av sin karriär, men han var en fantastisk fotbollsspelare även då. Han var inte så snabb längre, kunde inte springa, men de passningarna, det är inte många som kan.
Det betyder att vi helt tillfälligtvis heller inte rakk Odd Christians lyttespørsmål. Det gick på hår då, och han begynte att sammanligna mitt hår med andres hår och att jag började bli tynn och sånt. Men jag ser på radio nu, han har inte mistat mycket hår sedan han var i Rosenborg.
Nej, det ser ungefär likadant ut. En liten måne här uppe, men annars är allting kvar.
Det får gå. Men vad gör du för att hålla formen lika? Du ser ju förhållandevis fit ut. Du måste tydligvis jobba lite med egen form.
Ja, alltså jag gjorde ingenting på 2 år. Liksom. Jag märkte att magen började komma. Sen tränade jag rätt så hårt i 2-3 månader. Men jag har ju rätt så bra ämnesomsättning, så Jag går inte upp så mycket i vikt. Ja, jag tur.
Men då blir du 40 nästa år, Ade. Då är det då är du färdig. Då då måste du träna eller så kommer det.
Ja,
det är helt garanterat. Det var en timme och kvarter det med Ade Pritsa. Det var alldeles strålande. Tusen tack ska du ha för uppmöte, Ade. Och så ses vi till hösten när team har signerat för Rosenborg och Kärpe.
Jo, det är god plan.
Det vet man aldrig. Det vet man aldrig.
Peter, vi snackas nästa vecka.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.